I Faderns och i Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi fortsätter vårt möte och jag tänkte läsa en text ur Gamla testamentet. Ur Jobs bok, dess 19 kapitel och verserna 21 till och med vers 27. Orden lyder i Jesu namn som följer. Skona mig ni som är mina vänner, till Guds hand har slagit mig. Varför förföljer ni mig, ni liksom Gud? Tröttnar ni aldrig på att slita mig i stycken? Om ändå mina ord skrevs ner, om de ändå sattes på pränt, högs in i klippan för alltid, med järnstift och bly. Jag vet att min befriare lever och till sist ska träda fram på jorden. Här med min kropp vill jag skåda Gud. Ja, honom vill jag skåda. Jag vill se honom med egna ögon, inte som en främling. Jag förtärs av längtan. Amen. Det var så tryggt att se broder Taisto gå fram här och lyssna till hans predikan. Och jag hann precis tänka det som Taisto berättade själv där, att brodern är en väldigt kär broder och har varit länge i den här tjänsten. Och jag tänkte att ack om jag någon gång skulle känna mig lite erfarnare på den här platsen. Men tankarna har gått mycket i på samma sätt som broderns tankar. Och jag känner mig så syndig och liten på den här platsen som alltid. Och vill till en början fråga om jag får höra evangelium och tro mina synder förlåtna. Jag vill tro tillsammans med er. Texten var hämtad ur Jobs bok, ur Gamla testamentet som sagt. Och den här boken behandlar egentligen lidande och ondska. Varför finns det lidande och ondska i världen? Vi hörde för några dagar sedan talas om ett terrorattentat i Nya Zeeland. Lite då och då hör vi talas om stormar som sveper över öar och länder på sätt som lämnar stor förödelse efter sig. Det finns mycket lidande i världen och icke-troende har många gånger, och kanske också någon troende, funderat på att om Gud finns, så varför finns det då så mycket lidande i världen? Gud som är god, varför tillåter han så mycket lidande? Och egentligen så behandlar Jobs bok mycket om den här saken. Att Job levde för ungefär 4000 år sedan, tror man. Och han levde i den trakt som numera heter Damaskus eller Syrien. Damaskus är Syriens huvudstad. Och där levde Job och han fick möta mycket prövningar i sitt liv. Så mycket prövningar att man kan undra att han överhuvudtaget överlevde, att han klarade sig och att han överhuvudtaget orkade förbli i tron. Som Guds barn vet vi att vare sig Job eller någon av oss, vi vandrar inte här med egna krafter, utan Gud ger oss kraft. Och vi litar också på att Gud har lovat att Han ger oss inte mer prövningar än vad vi klarar av. Jag har också haft anledning att fundera mycket kring det här med bekymmer och lidande som Gud har gett. Under de senare åren har vi också fått uppleva hur vi har prövats av sjukdom. Inte bara en gång utan fler gånger. Hur under förra året fick vi i vår familj också uppleva hur två nära och kära fick lämna jordelivet på ett sätt där vi kände att vi hann inte riktigt ta farväl. Och vi har funderat mycket hemma kring det här med varför så mycket på samma tid. Samtidigt har vi fått glädjas över hur mycket Gud har välsignat på många sätt. Och vi har fått glädjas över att vi får vara Guds barn. Att Gud har bevarat oss i tron. Jag tänker mig att många av er kära bröder och systrar, också ni i era liv ibland funderar på, är det inte nog med prövningar? Jag känner många av er och vi har levt många år tillsammans här och vi känner varandra väl. Och vi vet att vissa tider på livet så ger oss Gud prövningar. Och vi litar på att Gud vet och han ser längre än vad vi gör. Han vet vad vi orkar, vad vi klarar av. Och vi har också fått känna hur Gud har liksom dragit oss närmare sig, närmare tron och närmare församlingen. Och för många av oss under dessa prövningar har tron varit det vi har kunnat hålla fast vid. Och det har känts ännu viktigare att få vara ett Guds barn. Texten vi läste började med orden: skona mig Herre, skona mig ni som är mina vänner, till Guds hand har slagit mig. Varför förföljer ni mig, ni liksom Gud? Tröttnar ni aldrig på att slita mig i stycken? Och det är hämtat från en tid i Jobs liv när Job upplevde att krafterna tryter. Jag orkar inte så mycket mer. Han känner att hans vänner har svikit honom och han känner sig helt ensam i sina prövningar. Och vi kan då fundera, vad har hänt innan vi kommer till vår text i Jobs liv? Jobs bok börjar i första kapitlet med att berätta att det i landet Us fanns en man som hette Job. Han var oförtvivlig och rättsrådig man som fruktade Gud och skydde allt ont. Han hade 7 söner och 3 döttrar. Han hade en stor familj, 10 barn. Och han var en väldigt framgångsrik man, mätt också i timliga mått. Gud hade välsignat honom rikligen. Han hade egendomar så stora så att det sägs att han var en rik man och en mycket välbärgad man. Framförallt ger Bibeln en bild av Job som en from och troende man. Han var en troende man. Han ville lita på Gud och det allra viktigaste för honom var trots allt att han fick vara troende. Att han fick vandra tillsammans med Guds barn. Det berättas här i Jobs bok hur själafienden diskuterar med Guds söner. Jag tänker mig att det handlar om änglarna som också kallas för Guds söner ibland i Bibeln. Att han säger, anklagaren, att det är väl inte utan orsak som Jobb är gudsfruktig. Du har ju själv på allt sätt skyddat honom och hans familj och allt som tillhör honom. Du välsignar allt han gör och hans jordar brer sig ut över landet. Och sen säger anklagaren, alltså själafienden, att till Gud att men sträck ut din hand och rör det som tillhör honom. Då kommer han att förbanna dig rakt i ansiktet. Och Herren sa det till åklagaren. Gör vad du vill med honom, med det som tillhör honom, bara du inte rör honom. Så lämnar den anklagaren Herren. Vi kan se här hur själafienden, han ifrågasätter Jobs tro och tänker att han är väl gudsfruktig, han är väl troende, du välsignar ju allt han har fått, allt han gör lyckas, men pröva honom. Och Gud ger och anklagaren själafienden rätt att pröva Jobb. Och vi kan se här i Bibeln att Gud kan tillåta prövningar. Och vi ser här hur Gud tillåter själafienden att pröva Jobs tro. Och det berättas här i Bibeln att en dag när Jobs söner och döttrar var på fest hemma hos den äldste brodern, kom en budbärare till Jobb och sa det. Oxarna gick för plogen och åsnorna betade bredvid. Då kom sabéerna och rövade bort dem och högg ner folket. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig. Så här får Jobb det första jobbsposten som vi har lärt det berättas eller kallas för. Han får höra det ena efter det andra. Hur hans rikedomar, egendomar försvinner. Och allting som han har haft förlorar han på kort tid. Och det berättas här att medan han ännu talade kom en till och sa det. Guds eld slogs ner från himlen och brände ihjäl fåren och folket. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig. Och medan han ännu talade kom en till och berättade. Kaldéerna anföll med tre horder. De tog kamelerna och högg ner folket. Jag ensam kom undan och kan berätta det för dig. Så här miste han all sin timliga egendom. All den rikedom han hade haft blev Jobb av med på ett bräde. Och kanske den allra värsta prövningen dittills i Jobs liv kom när hans söner och döttrar hade samlats hemma hos den äldste av bröderna till fest. Och då kommer ytterligare en budbärare fram och berättar att då kom en väldig stormby farande från öknen. Den tog tag i husets fyra hörn och huset föll samman över folket och alla dog. Jag ensam kom undan och kan berätta det här för dig. Tänk er att Jobb, han miste hela sin familj. Hans fru överlevde, hon var inte där. Men alla hans barn, de sju sönerna och tre döttrarna dog. Och tänker att få höra sådana hälsningar av en budbärare som kommer och berättar så fruktansvärda nyheter. Att hela hans familj har gått under. Alla hans barn har dött. Jag vet för egen del hur kära och nära ens egna barn är. Hur mycket man älskar sina barn. Och så fort de är borta lite för länge, någonting händer, så undrar man, må det inte ha hänt dem någonting illa? Att någonting skulle ha hänt dem. Vi har nära fått uppleva hur en i vår familj, den familj jag har vuxit upp i, varit nära att mista sitt liv. Och jag tänker mig att ni som har fått uppleva att något av era barn har gått bort. En ordning som vi som föräldrar inte klarar av att ta in. Vi tänker att våra barn borde ju överleva oss själva. Men tänker Jobb. Han får bud. Alla hans söner och döttrar går bort. Och de dör. Bibeln berättar att då reser sig Jobb. Han river sönder sin mantel. Skär av sitt hår. Går ner på knä och säger: naken kom jag ur min moders liv. Naken vände jag åter. Herren gav och Herren tog. Lovat var det Herrens namn. Under allt detta syndade inte Jobb och klandrade inte Gud. Gud stärkte Jobb i den här svåra situationen. Jobb, han litade på att Gud vet vad Gud gör. Och under allt detta ville Jobb inte neka sin Herre, sin mästare, sin Gud. Han ville hålla fast i tron. Och han klarade prövningen. Han tänkte, jag är ju trots allt troende. Jag har ju fötts naken, jag kommer dö naken. Precis som vi hörde genom brodern. Det timliga vi har här i tiden, det är ingenting värt i förhållande till det eviga livet. Så tänkte Gud. Precis som kära brodern predikade här innan. Det timliga, det får vi inte med oss. Jobb, han var i samma tro som vi är. Och sen berättas hur det inte är nog med dessa prövningar. Utan senare i andra kapitlet här i Jobbs bok berättas att återigen kommer själafienden, anklagaren, till Gud och säger att det är väl inte så konstigt att Jobb är troende, att han är en from man. Han är ju frisk, han får ju vara frisk. Och då låter Gud Jobb få ytterligare prövningar. Och ger själafienden rätten att pröva Jobbs tro ytterligare. Och det berättas här i Bibeln att då lämnade anklagaren Herren. Han lät Jobb drabbas av varbölder från huvud till fot. Och att Jobb då tog en krukskärva och att skrapa sig med där han satt på en askhög. Hans fru var uppenbarligen inte troende. Och frun säger till Jobb, mannen, att håller du fortfarande fast vid din oförtvivlighet? Förbanna Gud och dö. Varpå Jobb svarar henne och säger: du talar som en dåre. Vi tar emot det goda från Gud. Ska vi inte också ta emot det onda? Under allt detta kom inte ett syndigt ord över Jobbs läppar. Jobb säger till sin fru här att men vi har ju fått så mycket gott ifrån Gud. Ska vi inte också ta prövningarna, det onda, ifrån Gud? Och under allt detta kom det inte ett syndigt ord ur Jobbs läppar. Alltså, vem av oss hade klarat de här prövningarna? Gud gav Jobb krafter att kämpa i tron. Säkert hade Jobb evangelium. som bar, liksom vi har fått. Hur viktigt har det inte varit för oss när vi har fått möta prövningar i livet? Att komma till Guds barns möten, att komma hit och sitta i mötesbänken, lyssna på ordet, lyfta upp sin hand, ta emot evangelium och ta ännu ett steg på vägen mot himlen. Job, han ville kämpa vidare i tron. Han ville behålla tron. Han tänkte, det är ju det enda jag har. Jag vill ju vara troende. Då kommer Jobs vänner till honom. Och vännerna är nämnda vid namn här i till tolken, andra kapitlet. Elfte versen. De hette Elifas från Teman, bildad från Shoas, och Sofar från Nama. De kommer fram till Job. De kommer hem till honom och hälsa på. Troende vänner kommer hem dit och sätter sig ner. I 7 dagar och 7 nätter gör de ingenting annat än lyssnar på Job. Inte ett ord säger de. De lyssnar. Hur viktigt är det inte, precis som vi talade om under vinterdagarna, att vi har vänner som kommer till oss, som lyssnar. Vi måste inte alltid ha så mycket att säga, utan det viktiga är att vi lyssnar. Tänk att få ha någon som kommer nära, att det fortfarande fanns någon som brydde sig. Och när de här vännerna sitter där, tar Job till orda och han... Det sägs i Bibeln, han förbannade den dag han blev född. Han sa det. Må den dag jag föddes förintas, den natt då man sa det, ett gossebarn. Job, han hade längtan till himlen. Han tänkte, må jag inte ens ha varit född, de här prövningarna. Jag står inte ut, jag orkar inte. Och när de här vännerna efter många om och men ta till orda, så vill de förklara och fundera på, varför har Gud låtit pröva Job så mycket? Job kunde inte förstå varför han prövas så mycket. Inte heller de här vännerna orkade förstå varför Gud prövar Jobs tro så mycket. De spekulerar och funderar. Att tänk efter. När gick en oskyldig under? I 4 kapitlet 7 versen. Tänk efter, när gick en oskyldig under? Var gick en rättsrådig förlorad? Detta har jag sett, de som plöjer ondska och sår ofärd. De får skörda det. De går under när Gud andas på dem, förintas av hans vredes fnysning. De här vännerna funderar i de tankarna att nog måste väl Job ha gjort någonting ont. Nog måste väl Job ha syndat när Gud tillåter honom så mycket prövningar. Och de funderar, och då, det är ett långt, långt samtal nedtecknat i Jobs bok. Hur de här 3 vännerna funderar att nog måste väl Job ha fått, han har gjort någonting. Och vi har fått lära i Guds rike att Gud, han straffar inte den som syndar. Men Gud ger prövningar av en orsak som inte vi vet och vi förstår. Vi behöver inte spekulera. Vi måste inte veta allt. En ytterligare vän, en fjärde vän som heter Elihu, kommer till honom. Och han förklarar för Job och säger i 35 kapitlet, 5 versen. Vänd blicken mot himlen och se, betrakta molnen och högt ovanför dig. Om du syndar, vad gör det honom? Vad gör det Gud? Är dina brott många, vad rör det honom? Om du är rättfärdig, vad ger det honom? Vad får han ta emot av dig? Din ondska berör bara människor. Din rättfärdighet bara dina likar. Elihu, den fjärde vännen som kommer dit och samtalar med Jobb och de här tre övriga. Han säger att, nej men vad gör det Gud? Vad vinner Gud på att han prövar dig? Vad gör det honom om du har syndat? Och precis som vi tänker i Guds rike. Precis som Elihu, han var en troende ung man. Han säger, liksom vi lär, att inte prövar Gud. Inte ge dig Gud prövningar för att du har syndat. Inte ge han dig framgång för att du lyckas i din tro. Gud ser längre. Gud ser så långt att vi som människor inte kan förstå. Att Guds uppfattning, Guds förstånd övergår vårt mänskliga förstånd så mycket. Att det sägs i Bibeln att Guds dårskap är så mycket högre än människans visdom. Att Guds visdom övergår allt vad vi människor kan förstå. Att vi som människor inte behöver förklara. Vi måste inte finna lösningar på allt. Utan vi behöver bara ta emot det som Gud ger. Be om kraft av den himmelske fadern att han ska hjälpa oss. Och Jobb, han orkar ändå inte riktigt förstå. Då berättas i Bibeln också hur Jobb, han försöker förklara. Jag förstår inte. Jag har inte syndat. Jag har inte gjort någonting orätt. Varför måste jag få alla dessa prövningar? Och han klandrar Gud för de prövningar han får. Och det berättas i Bibeln i 38 kapitlet. I Jobbs bok sen hur Herren svarar Jobb ur stormen. Vem är du som höljer min visa plan i mörker med ord utan förnuft? Gör dig redo, var en man. Ge mig besked när jag frågar. Och så säger Gud till Jobb i stormen. Var var du när jag lade jordens grund? Låt höra om du vet och kan. Vart var du Jobb när jorden skapades? Och så vidare. Säger Gud till Jobb. Jag tänker så här att Gud vill få Jobb att tänka. Och förstå hur Gud ser så mycket längre. Att Gud, han visste redan när han skapade dig och mig. Han ser hela ditt liv, dina prövningar, dina lättare dagar. Han vet redan när jorden skapades vilka prövningar Veli Matti skulle få. Vilka prövningar du, kära broder och syster, skulle möta. Gud ser längre. Han ser bortom tidsgränsen. Bortom tidsgränsen till evighetens strand. Dit vi kära bröder och systrar är på vandring. Gud vet vad han vill. Gud vet vad han ger. Gud vet vilka prövningar han ger oss. Han vet vad vi klarar av i form av välsignelse. Vi kan bara ta emot. Vi får tacka Gud och försöka göra liksom Jobb. Försöka orka tro och det är ibland inte så lätt. Det är ofta inte så lätt att bara tro. Men vi får be om kraft och vi vet att Gud lyssnar. Och han hjälper oss. Och vi får komma till våra möten. Vi får be om välsignelse när vi faller. Lägga bort den synd som fastnar. och få kraft ur evangeliet och orka ta nya steg på vägen. Och i vår text så läste vi senare om hur det i 25 till 27 kapitlet, 19 kapitlet 25 till 27 versen står. Att mitt i allt, när Job prövades som allra mest, han kände att hans vänner hade svikit honom. Han var helt ensam. Han hade bölder på kroppen och skar sig med krukskärvor. Och han luktade illa till och med, berättar Bibeln. Hans hustru ville inte veta av honom. Då säger Job att jag vet att min befriare lever och till sist ska träda fram på jorden. Här med min kropp vill jag skåda Gud. Ja, honom vill jag skåda. Jag vill se honom med egna ögon, inte som en främling. Jag förtärs av längtan. En av Bibelns kanske vackraste verser. Hur Job mitt i alla dessa prövningar inte vill överge sin Gud, sin tro. Hur han tänker att jag vet att min befriare lever. Är det inte så, kära bröder och systrar? Tänk om vi också när prövningen kommer orkar lyfta vår blick och tänka, jag vet att befriaren lever. Jag vet att Jesus lever. Han har lidit för min skull. Han har öppnat vägen till himlen. En gång kommer han tillbaka och hämtar hem mig till himlen. Det var vad Job såg i alla prövningar. Han såg att en gång kommer Jesus och hämtar hem de sina till himlen. Är det inte, kära bröder och systrar, det hopp som vi också har idag när vi har kommit till detta möte. Att oavsett vad vi möter för prövningar, oavsett hur du känner idag, får vi säga som Job, Jesus lever. Också idag, mina bröder och systrar kära, får ni upphöja er hand och höra samma evangelium som Job fick höra. Jag vet att befriaren lever. Tro dina synder förlåtna i Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Jesu namn och blod, Jesu namn och blod, Jesu namn och blod, alla synder för Jesu namn och blod, alla synder förlåtna. Jesu namn och blod, Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. Jesu namn och blod, Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. I Jesu namn och blod, Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. I Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. I Jesu namn och blod, Jesu namn och blod, Jesu namn och blod, alla synder är förlåtna. Istället tryggt att vara ett Guds barn. Vi vet att vår befriare lever. Och jag tänker att också du som sitter här och kanske lyssnar via internet också. Och som kanske känner att prövningarna är så stora. Hur ska jag orka? Synden har fastnat. Jag vill lägga bort den. Också du får tro dina synder förlåtna. I Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Till frid, frihet och glädje. Det är tryggt att vara ett Guds barn. Job han prövades på ett sätt som är väldigt, väldigt svårt för oss att förstå. Men Gud prövade inte Job mer än han klarade av. Bibeln ger ett väldigt vackert avslut på berättelsen om Job. För han dog gammal och mätt av år i en ålder av 140 år. Gud, han kunde också välsigna Jobb rent himmeligt. Det berättas i Bibeln att han fick dubbelt upp vad han hade haft tidigare i timliga egendomar. Och Gud gav honom också 10 nya barn, en familj. På detta vis så välsignade Gud Jobb rent timligt. Framförallt välsignade Gud Jobb i den mening att vittnesbördet som Jobb lämnar efter sig i Bibeln är att det är ett gott vittnesbörd att hans själ dög till Gud och han väntar i det rättfärdigas vila på den dag som han såg på och väntade på att en gång kommer min befriade tillbaka och hämtar mig till himlen. Tillsammans med oss kära bröder och systrar. Vi som om vi vinner i tron också. Den dagen vi ska säga farväl till denna tid. Och vi får sluta våra ögon i tron. Så kommer vi tillsammans med Jobb att få komma till himlen. Det berättas här i Jobbs bokens sista kapitel. I 5:e och 6:e versen. Att hur Jobb funderar och säger så här. Att förr hade jag bara hört om dig. Nu har jag sett dig med egna ögon. Jag är tillintetgjord och ångrar mig i stoft och aska. Jobb han ångrade att han överhuvudtaget hade klandrat Gud. Men framförallt hade Jobb fått insikt om att Gud vet mer, förstår mer än han någonsin kommer kunna förstå. Mer än vad hans vänner kunde förklara. Och en vacker bild är här också att hur förr hade jag bara hört talas om dig. Men nu har jag sett dig med egna ögon. Vi sitter ofta på mötena och vi hör Guds ord. Vi hör predikas genom bröderna. Vi pratar med bröder och systrar om trons sak. Och tron är oss viktig och nära. Men här visar Jobb på hur han upplever att förr hade jag bara hört talas om dig. Nu har jag sett dig med egna ögon. Efter alla dessa prövningar får han känna. Han upplever att Gud har dragit honom närmare sig. Att på många sätt så hade dessa prövningar öppnat hans ögon. Han hade sett Gud nära. Tron hade blivit viktig. Gud hade bevarat i tron. Vi får be om kraft av den himmelske fadern. Att när vi möter prövningar. Att vi liksom Jobb skulle orka bevara tron. Att vi skulle orka lyfta vår blick på frälsaren. Be om förlåtelse. Få kraft ur evangeliet och se på den dag som kommer. Även om Gud välsignade Jobb rikligen timligt. Så framförallt hade Jobb den välsignelsen att han får ett evigt liv i himlen. Han hade en skatt i hjärtat som var mer värt än någonting annat. Ingen rikedom i världen kan mäta sig med den skatten som du kära barn och ungdom har fått. Du får leva, du får växa upp i en troende familj. Ta vara på den här skatten. Trots att du möter prövningar. Bevara tron en gång. Får vi tillsammans komma till ärans himmel. Och det är dit vi är på väg. Vi kan så tryggt avsluta även detta möte i Jesu namn. Amen. Och vi knäpper våra händer och ber Herrens välsignelse. Herre välsigne oss och bevare oss. Herre låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.